Sverige 4 oktober 1994. Estonia-katastrofen.
De första videobilderna av den förlista färjan Estonia visar att bogvisiret är bortslitet. Och flera rederier med liknande fartyg har nu beslutat att helt enkelt svetsa igen bogvisiren på sina fartyg. Bland andra Viking Line, där Christian Rothoff är vd.
Så länge utredningen pågår så kommer vi att svetsa igen de bogvisir som har samma konstruktion som Estonia har.
Betyder det att ni ser det bara som en temporär åtgärd?
Vi ser det som en temporär åtgärd så länge utredningsarbetet pågår.
Åtminstone på 3 av Viking Lines fartyg kommer man att försegla bogvisiret på detta sätt. Detsamma gäller 5 av Silja Lines fartyg, säger vice vd Harry Kolovara.
Vi har på Silja Lines beslutat att vi kommer att svetsa fast de här skyddsportarna på fartyg som trafikerar mellan Helsingfors och Stockholm, Helsingfors Travemünde samt i Vasatrafiken. Det här arbetet tar, jag skulle tro, ungefär 3-4 timmar per fartyg. Och därefter så kommer lastning och lossning ske via akterportar.
När ett fartyg i storm stampar i vågorna utsätts skrovet till fören för enorma påfrestningar. Det mest verksamma medlet för att möta de här krafterna är att minska hastigheten. Det säger Erik Stenerot, tidigare professor i skeppsbyggnad vid Tekniska högskolan i Stockholm och expert på fartygs hållfasthet.
Det är så att ett fartyg till sjöss uppträder på ett sätt som man kan påverka ganska kraftigt. Framförallt då att anpassa farten så att alla rörelser blir mjukare, mindre. Och det blir alltså mildare påfrestningar på, i det här fallet, då bogvisiret.
Erik Stenroth, tidigare professor i skeppsbyggnad, intervjuad av Ingrid Gustafsson. Och också Gotlandslinjen ska redan idag svetsa igen bogvisiren på sina färjor.
Estonias bortslitna bogvisir kan alltså vara det som ger svaret på vad som hände vid katastrofen. Nästa uppgift blir därför att försöka hitta visiret, säger Finlands ordförande i haverikommissionen Kari Lehtola.
Vi vet nu att det här visiren av fören, den är löst och vi vet inte var det finns. Vi börjar söka den. Jag är mycket nyfiken att se den. Och också våra metallurgisterna kan till exempel sen undersöka vad det har hänt där. Från vilken riktning har kommit sådana krafter som kan förorsaka sådan här resultat. Och alla andra detaljer i det här förmaskineriet.
Kommissionen fortsätter sitt möte och där ska beslutas om ytterligare filmbilder behöver tas av Estonia utöver det som togs under söndagen.
Den 4 oktober 1994, det politiska presidentvalet i Brasilien.
Brasilien, där presidentvalet ser ut att bli en seger för förre finansministern Fernando Henrique Cardoso, här i Rio.
Sammanräkningen av presidentvalet i Brasilien kommer att ta flera dagar. Därför finns inget annat att lita till än de svar som olika opinionsinstitut fick när de ställde frågor till väljarna utanför vallokalerna. Alla undersökningar tyder på en klar seger för Fernando Henrique Cardoso, forskaren och vänsterpolitiken som har vandrat mot mitten och i det här valet lierat sig med konservativa partier. Om opinionsmätningarna är tillförlitliga vinner Fernando Henrique Cardoso med mellan 45-47% mot 23-25% för den främste medtävlaren Lula, Luiz Inácio da Silva, som representerar Arbetarpartiet. Cardoso kommer som president att fortsätta den reformpolitik som han var upphovsman till under sin tid som finansminister. Det kommer att innebära en uppluckring av tidigare statliga monopol, en skattereform och enklare regler för utländska investeringar. Lars Gunnar Elansson, Rio de Janeiro.
Så här lät kvälls-TVs väderrapport tisdagen den 4 oktober 1994.
Vädret, Jan, varsågod.
Jag ska börja med en snödjupskarta. Då ska jag också påpeka att så här har det aldrig sett ut så här tidigt i oktober sedan snödjupsmätningarna började i början på 1900-talet. Och troligtvis inte heller under senare hälften av 1800-talet där man har en del rapporter ifrån. Allra mest mellan 10 och 20 cm har man på en del håll här i norra Uppland och sydöstra Dalarna. Sen kan det också förekomma vitt på marken här på en del håll i söder. Därför har förekommit idag en del byar av regn, snö och hagel här i sydvästra Götaland. Och det kan också förekomma en natt där det är varning för halka. Och varning för halka är det också i Svealand och södra Norrland. Nu i natt så blir det också minusgrader i praktiskt taget hela landet. Det är den här kyliga ishavsluften som har strömmat ner över hela Skandinavien på baksidan av det här lågtrycket som nu drar bort.
Sverige 4 oktober 1994. Svensk ekonomi uppåt. Och så rapporteras om svensk såpopera eller fermentahistoria.
Allt fler företag ser ljust på framtiden och planerar för kraftigt ökad produktion under de närmaste 9 månaderna. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste barometer. Tjänsteföretag inom nästan samtliga branscher räknar med att behöva anställa mer folk under början av 1995. Kurserna på Stockholmsbörsen gick idag upp med 0,2%. På penningmarknaden sjönk de 5- och 9-åriga räntorna med omkring 0,15%. Och samtidigt stärktes den svenska kronan. Dollarn står nu i 7,40 och D-marken i 4,77. Efter några års tystnad så är Circus Fermenta igång igen. På dagens bolagsstämma sparkade den nya storägaren Lars-Erik Magnusson den gamla styrelsen och satte dit sitt eget folk. Han har bråttom. Fermenta ska nämligen köpa hans oljebolag i Turkmenistan och det företagets pengar är slut vid årsskiftet.
Fermenta var först 80-talets stora börskomet och blev sedan det årtiondets största börsskandal efter alla turerna med bolagets grundare Refaat El Sayed. Och sen blev det tyst. För ledningen för Fermenta lotsade in bolaget på trygga marker och förra året sköt aktieägarna till närmare 300 miljoner kronor. Och det är om denna stinna penningkassa som slagsmålet nu står om. Först ut var affärsmannen Lars-Erik Magnusson som är mest känd för sitt lyxiga leven i Holland. I sommar köpte han en stor aktiepost och tog kontrollen över Fermenta. Men igår kontrade Refaat El Sayed med att lägga ett bud på hela Fermenta. Och aktiespararna som organiserar landets småsparare är misstänksamma.
Vi tror det här är ett sätt att ägna sig åt utpressning.
Idag var det Lars-Erik Magnussons tur. På en extra bolagsstämma så sparkade den nuvarande styrelsen och satte dit sitt eget folk. För han ville att Fermenta ska köpa hans oljebolag i Turkmenistan. Och det är bråttom, för vid årsskiftet är pengarna slut.
Jag tror att Magnusson befinner sig i vissa ekonomiska svårigheter med sitt bolag Larmag. Han har åtagit sig att investera 60 miljoner dollar per år 5 år i rad i Turkmenistan. Och jag tror inte han klarar att få fram de pengarna. Det här är ett sätt att hålla hans bolag flytande ett eller annat år till genom att tömma Fermentas kassa.
Men ännu återstår många turer för Fermentas kassa räcker inte till att klara de stora investeringarna i Turkmenistan. Och Lars-Erik Magnusson vill därför att Fermentas 138 000 aktieägare ska skjuta till ytterligare 0,5 miljard kronor. Därför lovar han att ge aktieägarna mer information om några månader. Och då lär cirkusen fortsätta.
Finns det någon värre såpopera än Fermenta på börsen?
Egentligen gör det inte det.
Den 4 oktober 1994. Sverige, riksmötet, kungen och tronarvingen.
Riksmötet öppnades idag, högtidligt och traditionsenligt. Men det förekom också en och annan överraskning.
Kung, drottning och riksdagsmän mötte en överraskning när de kom ut från gudstjänsten i Storkyrkan. Samer från Könkem i norr till Idre i söder demonstrerade med kraven stoppa den fria småviltjakten i fjällen och lyssna på samerna. Och nye statsministern verkade inställd på att lyssna.
Jag vet att det är en stark oro bland samerna, men nu får man väl pröva se hur det här går. Visade sig att samerna har rätt i sina farhågor, så får frågan tas upp.
Sen gick kortegen sin gilla gång. Drottningen vinkade till folket och kungen såg värdig ut. Och fast talmannen är ny och fast det regeringsskiftet på gång, så var ändå pompan och ståten sig ganska lik vid riksmötets öppnande också denna gång. Ändå var stämningen lite mer allvarstyngd än vanligt.
Jag vill inleda detta tal till årets riksmöte med att än en gång inför er folkvalda ge uttryck för allas vår djupa sorg över den katastrof som drabbat vårt folk.
I sitt tal betonade kungen Sveriges internationella beroende. Han påpekade problemen med statsskuld och hög arbetslöshet och han erinrade om den kommande folkomröstningen om svensk EU-anslutning. Och kungen slutade sitt tal.
Jag önskar er välgång i detta där och förklarar härmed 1994-1995 års riksmöte öppnat.
Efter nationalsången blev det sedan allmänt vimlande hos talmannen med vin, köttbullar och prinskorv. Och kronprinsessan sa om dagens festlighet.
Ja, det var intressant. Det var bara andra gången så att fortfarande lite spännande när man är där.
Ser du fram emot en dag det kanske blir din tur att förklara riksmötet öppnat?
Ja, det får nog sätta mig in lite mer i, tror jag. Jag pratar med pappa om vad man ska göra och så, tror jag.
Den 4 oktober 1993. EU och de gamla öststaterna.
Öst- och Centraleuropa tar ännu ett steg på vägen mot medlemskap i EU vid EUs utrikesmöte som just nu pågår i Luxemburg. Sex länder från det gamla östblocket kommer i fortsättningen att få delta i EUs ministermöten trots att medlemskapsförhandlingarna inte ens har börjat.
Det här är en revolution, sa Storbritanniens utrikesminister Douglas Hurd om beslutet i Luxemburg. Aldrig tidigare har det hänt att länder som inte ens har inlett sina förhandlingar får delta i EU:s diskussioner.
It's never happened before. People aiming at membership should be involved considerably before accession negotiations ever begin in discussing items whether it's in eight of the cuts.
De östeuropeiska länder som nu får sitta med vid bordet har alla så kallade associationsfördrag med EU. Avtal som bäddar för ett framtida medlemskap. Och två av dem, Polen och Ungern, har redan lämnat in sin ansökan. De sex berörda länderna kommer att delta i ett av de två årliga toppmötena med stats- och regeringscheferna och sitta med vid de andra olika ministermötena en eller ett par gånger om året. Nordiska deltagare vid mötet i Luxemburg uppmanade EU att inte glömma bort de baltiska staterna. Men tveksamheten är stor, främst i Storbritannien, som hävdar att länderna fortfarande ligger inom Rysslands säkerhetspolitiska sfär. Ännu ett land lämnades ute i kylan när EUs utrikesministrar gläntade på dörren. Slovenien, som söker associering med EU, stoppas av Italien som gör anspråk på egendom i landet från den tid före andra världskriget då delar av Slovenien var italienska. Slovenien anses det skulle annars utan stora problem kunna inlemmas i EU och irritationen gentemot Italien är stor bland de andra medlemsländerna. Slovenien måste få inta sin plats, sa den brittiske utrikesministern Douglas Hurd.
So there's a bit of light there, and it's very important this dispute, which is about property of Slovenia and Italians, should be resolved so that Slovenia can take its place.
Ministerrådet beslöt också att ge EU-kommissionen klartecken att sätta igång med en vitbok inför Öst- och Centraleuropas framtida medlemskap. Verket ska bestå av en plan för ländernas gradvisa anpassning till EU. Och inte minst måste EUs jordbrukspolitik ses över om inte notan ska bli för hög när Östeuropa ansluter sig, kanske någon gång strax efter sekelskiftet. Titti Nylander, Luxemburg.
Den 4 oktober 1994. FN lättar på sanktionerna mot Serbien bara för att de hållit en hård ton och hårda tyglar mot sina bröder Bosnien-serberna. Serbien kan kanske börja leva igen.
Denna morgon avskaffar FN en del av sanktionerna mot Serbien och Montenegro. Sport- och kulturutbyte med Serbien blir nu åter tillåtet och den internationella flygplatsen kan trafikeras igen.
Ett ryskt Aeroflot passagerarplan landar senare idag på den internationella flygplatsen någon mil väster om Belgrad. Och detta har stor symbolik, för det är det första internationella planet på 28 månader sedan FNs sanktioner mot det krigiska Serbien inleddes. Idag hävs alltså delar av de sanktionerna och president Milosevics regim har chansen att ta ett steg mot Europas politiska mittfåra. Milosevic får synliga bevis på att hans trovärdighet accepteras, att omvärlden verkligen tror att han brutit förbindelserna med de serbiska kusinerna i Bosnien, att han slutat att förse dem med vapen, ammunition, drivmedel, pengar och mat. Det är för den blockaden han belönas och fler sanktioner hävs senare om blockaden mot Republika Serbska bevisligen hålls uppe och han därigenom bidrar till att bosnienserberna tvingas skriva under en fredsplan för Bosnien som utarbetats av europeiska stormakter USA och Ryssland. Serberna måste också, enligt uttalanden från EU-ländernas utrikesministrar igår kväll, börja resonera med sina grannar kroaterna från vilka de tagit en tredjedel av deras land. Milosevic har i så fall för lång tid, eller åtminstone kortsiktigt, skrinlagt det serbiska ledarskapets traditionella, månghundraåriga aspirationer på ett Storserbien. Det var annars just genom aggressiv nationalism och chauvinism som Milosevic tillskansade sig makten. Symbolik finns också i att det första planet kommer just från Moskva. De slaviska ortodoxa banden mellan Ryssland och Serbien har alltid varit starka. Med planet kommer den ryska emissarien Vitali Churkin, som i FN och den så kallade kontaktgruppen spelat sådan roll för att skapa mera förståelse för Serbiens ståndpunkter. Churkin ska tala med Milosevic. När FN-sanktionerna mot Serbien nu lindras får Serbiens eget flygbolag, som fortfarande bär namnet Yugoslav Airlines, JAT, starta efter att ha stått still i mer än 2 år. Det hoppas vara i luften på torsdag, bland annat med sin linje till Stockholm. Men det är mera än flygtrafiken som kommer igång. Landet får ha kulturellt och idrottsligt utbyte med omvärlden. Redan fröjdas Belgradborna över att deras röda stjärnan ska få spela fotboll i internationella matcher. Staffan Heimersson, Wien.
Den 5 oktober 1994, Schweiz.
Ja, och först då Schweiz. Massmord eller masssjälvmord, det försöker den schweiziska polisen reda ut just nu. Hittills har 48 personer hittats döda, flera av dem är barn. Och alla togs ingå i en religiös sekt med rötter i Kanada.
Det skulle bli 48 kroppar. Det är så många som hittills har hittats i brandresterna. Flera skjutna i huvudet, flera med händerna bakbundna. Många kvävda i plastpåsar. Makabra fynd tidigt i morse i 2 schweiziska byar. Chéri i kantonen Fribourg och Grange-sur-Salvan i kantonen Valais. Ett kollektivt självmord är polisens teori. Ett självmord iscensatt av soltemplets orden. En sekt som sägs förbereda sig på jordens snara undergång. En grupp som leds av en kanadensare med schweiziskt ursprung, Luc Jouré. Och i Morin Heights, några mil norr om Montreal i Kanada, brann idag två hus. Ägare Luc Jouré. Två förkolnade lik fanns i brandresterna och polisen i Kanada undersöker om en av de döda var just Luc Jouré.
Oktober 1994. Bosnien-serberna fortsätter med sin etniska rensning.
Trots fördömanden i FN och hot om nya sanktioner fortsätter bosnien-serbiska förband den etniska rensningen av stora områden i Bosnien. Nu senast är det kring städerna Bijeljina och Janja som tusentals muslimer tvingas lämna en bygd där de levt i generationer. Och vittnesmålen om hur denna etniska rensning går till är oerhörda berättelser om misshandel, tortyr och våldtäkter. Våra utsända har mött en del av flyktingarna i norra Bosnien.
Ett av de senaste offren för bosnienserbernas etniska rensning. Någonstans i östra Bosnien träffar vi honom. Han kommer från området kring staden Bijeljina där familjen bott i generationer tillsammans med över 30 000 andra muslimer. Nu är han utkastad från sin hemstad, förnedrad, misshandlad, nykomling i en främmande miljö. Och hans familj har splittrats.
S mojom porodicom, pa moja porodica, kao što sam rekao vam, mi smo pošli i mene su malo je falo.
Tusentals andra flyktingar delar just nu det här ödet. Den senaste tiden har 6500 muslimer drivits bort från sina hem kring staden Bijeljina. Och när de anländer hit till Babina Luka är det skrämmande uppgifter som framkommer. Hur till och med barnen har trakasserats när soldater nattetid trängt in i hemmen. Och hur de sedan lastats som kollin på lastbilar och körts iväg till fronten. En felaktig etnisk tillhörighet är anledningen till den serbiska militärens grymma hantering. Som muslimer hör de här människorna inte hemma i det tilltänkta serbiska samhället. Här i den muslimska enklaven kring Tuzla hamnar de så visserligen hos sina egna, men oron finns kvar. Till exempel för en mamma och hustru som våldtagits och förts bort av serbiska soldater.
Nestala je prije na 5 dana nego što će vam krenuti vam u razmi. Jednostavno nestala iz kuće. Nego što će krenuti u razmi.
Innan flyktingarna tvingas lämna sina hem plundras de på pengar och värdeföremål. Hit till uppsamlingslägren i Tuzla kommer de inte enbart chockade och rädda utan också ekonomiskt utblottade. Så bakom den etniska rensningen ligger också rent ekonomiska intressen och hjälporganisationer och FN-personal som tar emot flyktingarna är skakade.
Ja, det är väldigt hemskt faktiskt. Man grips och det är inte ofta man kan hålla sig för att tårarna rinner ganska ofta. Det är mycket hemskheter och det är mycket hemskheter som inte kommer till Sverige heller. Det är så nästan att press tyvärr har glömt bort den här delen av Bosnien.
Strömmen av flyktingar från Bijeljina har ytterligare försvårat en redan ansträngd flyktingsituation här i Tuzla. Hittills har över 100 000 flyktingar sökt sig till det här området på grund av kriget. Ja, flyktingsituationen håller på att bli ett av de största problemen i området kring Tuzla. De lokala myndigheterna har nu inte mer utrymmen att tillgå och egentligen är taket redan nått för vad stan klarar av. Men lojaliteten mot övriga muslimska grupper i Bosnien gör att det i praktiken är omöjligt att säga nej till de som söker sin tillflykt till Tuzla. Och inom internationella Röda Korset i östra Bosnien är uppfattningen att det blir svårt att få slut på den etniska rensningen.
Well, what we try to do is of course to intervene at all levels of the authorities to stop the forced transfers, to stop any pressure on the population, to give them the guarantees that they could stay and live safely in their homes and that their rights would be ensured. These interventions didn't help. And we appealed also to the international community because the international community has a responsibility to ensure that international law is respected until after the transfer of 6,000 people that didn't help.
Den 6 oktober 1994, svenskt rederi lägger av med passagerartrafik efter katastrofen.
Estonia-katastrofen gör nu att rederiet Nordström och Tulin upphör med passagerartrafiken. Först den på Estland, men om 3 år också Gotlandstrafiken. Företagets direktör ber ikväll också om ursäkt för tidigare uttalanden i samband med Estonias förlisning. Rederiet Nordström och Thulin är numera faktiskt Sveriges äldsta rederi och också ett av de mest framgångsrika. Pengarna har man tjänat på att köpa och sälja fartyg medan färjetrafiken hittills bara har gett några miljoner i vinst.
Vi ligger på en klassisk adress, Skeppsbron, där fartygen under århundraden har anlöpt Stockholm. Och rederiet Nordström och Thulin är Sveriges äldsta. I över 100 år har rederiet existerat, vilket är en bedrift. För det finns ingen annan bransch som det svänger så mycket om som shipping. Det har ett flertal svenska rederier fått erfara. Broströms och Saléns är bara några exempel på bolag som tvingas kasta in handduken de senaste årtiondena. Bättre har det gått för Nordström och Thulins som byggt upp en miljardförmögenhet på att köpa och sälja i rätt tid. Förra året kasserade rederiet in 200 miljoner kronor på att sälja fartyg. Och bara i år blev vinsten 70 miljoner kronor på en enda affär. I det perspektivet är färjetrafiken bara en liten bisyssla, även om den sysselsätter många anställda.
Den 7 oktober 1994, klockan 12.30.
För en timme sedan fick Sverige en ny regering.
Han hade randig skjorta men prickig slips. Jag uppfattar det som ett slags både och budskap. Att jag är med både på randigt och prickigt.
Det här var Jonas Hallbergs analys av hur Ingvar Carlssons klädsel underströk vad han idag sa i sin regeringsförklaring.
Ja, idag presenterade alltså Ingvar Carlsson regeringsförklaringen.
Fru talman, ledamöter av riksdagen. Den regering som idag tillträder ställs inför svårare problem och större utmaningar än någon tidigare svensk regering i modern tid.
Ja, Ingvar Carlsson sa bland annat att den statliga A-kassan ska slopas och att arbetslösa inte längre ska kunna utförsäkras efter 2 A-kasseperioder. Företagen ska inte heller få göra undantag från regeln sist in först ut. Samtidigt kommer företagstoppar som Percy Barnevik till exempel att finnas med i ett näringslivsråd som den förre finansministern Allan Larsson ska leda. Och när det gäller den ekonomiska politiken så kommer regeringen att snart föreslå höjda skatter och nedskärningar på sammanlagt 61 miljarder kronor. Och om det behövs så blir det snarare en skärpning av den ekonomiska politiken än tvärtom. Carlsson sa också att barnens behov och rättigheter ska komma i första rummet. Föräldrar ska kunna kombinera att arbeta och att vara föräldrar.
Barnomsorgen ska vara tillgänglig för alla barn och ha god kvalitet. Barnens behov och rättigheter ska ställas i första rummet.
Ingvar Carlsson, som är djupt personligt engagerad i skolpolitiken, lovade att det ska bli fler platser inom högskola och vuxenutbildning. Och han har ju också, så länge han varit politiker, sagt att alla ska ha rätt till lika utbildning i Sverige. Han anser att den borgerliga skolpolitiken riskerar att leda till segregering, att de rika eller mest engagerade går i bättre skolor, medan de med mindre pengar skulle få sämre utbildning. Så här formulerades det från riksdagens talarstol idag.
En god kvalitet i förskolan och skolan lägger grunden för ett livslångt lärande. En bra skola för alla förutsätter att resurser fördelas efter elevernas olika behov. Därför kommer skolpengssystemet att avvecklas. Rätten att välja skola är självklar och måste kombineras med ett stärkt föräldrainflytande. Det är samtidigt viktigt att behålla den sammanhållna skolan. Barnen får inte sorteras efter föräldrarnas ekonomiska och sociala förhållanden.
Statsminister Ingvar Carlsson i riksdagen idag. Och så här kommenterade den förre statsministern Carl Bildt den socialdemokratiska regeringsförklaringen.
På viktiga punkter är det ju svagt och splittrat och osäkert. De enda punkter där regeringsförklaringen eller regeringsdeklarationen är egentligen klar, det är ju när de har en återställarpolitik. För det är bort med skolpeng och det är bort med vårdnadsbidrag, det står indirekt. Och det är bort med husläkare och det är stopp för privatisering och det är stopp för avregleringen.
Ingen hjälp från dig med andra ord?
Nej, återställarpolitik av vänsterklass får de driva själva. Och sen är jag allvarligt oroad. Det är en osäkerhet om statsskuldpolitiken och det är en abdikation vad gäller Europapolitik.
Carl Bildt. Miljöpartiets Birger Schlaug tycker också att regeringsförklaringen är svag. Vi har visserligen medverkat till att regeringen tänker riva upp den nya miljöbalken, säger han. Men i övrigt undrar Birger Schlaug var regeringens miljöpolitik finns.
Men att man river upp den gamla miljöbalken, det är bra alltså. Sen saknar ju då en konkretisering när det gäller kärnkraftsavvecklingen naturligtvis.
Karlsson säger att han ska följa de överenskommelser som finns med Centern och Folkpartiet.
Ja, ja. Men det säger ju ingenting när kärnkraften ska börja avvecklas trots allt. Nu talar man om att man ska försöka avveckla den under 90-talet, det första steget.
Miljöpartiets språkrör Birger Schlaug. Reportrar i riksdagen Inger Arenander och Thomas Ramberg.
I regeringsförklaringen.
Den står fast, det vill säga vi ska vidta alla tänkbara åtgärder nu för att få ner budgetunderskottet, få igång tillväxten, och det ska ske genom utgiftsnedskärningar, det ska ske genom vissa inkomstförstärkningar och det ska ske genom att vi bekämpar arbetslösheten och ökar tillväxten.
Vad är då det konkreta beskedet när det gäller statsskulden? När ska den vara stabiliserad? Ja,
det är alldeles klart utsagt av oss i valrörelsen, det är under valperioden.
Nu har ni ju då fått gå in och titta i böckerna, till exempel på Finansdepartementet, och det finns en formulering här om att ni kommer möjligen att kunna behöva utnyttja det mandat ni har för ytterligare åtgärder. Det ni har sett nu i siffrorna från, som den andra regeringen har lämnat över, ger det anledning att tro att ni kommer att behöva utnyttja det här öppna mandatet?
De föredragningar jag inte fått ännu, men däremot har Göran Persson fått föredragningar, så föreslår att han kommenterar det.
Det är ingen tvekan om att Ingvar Carlsson säger. Starka ökningen av statsskuldsräntorna gör att vi mycket mer kan komma att få utnyttja det öppna mandatet. Och att vi i den ekonomiska politiska proposition som läggs här om några veckor, att vi då tar hem det som finns i valmanifestet. Och att den svåra avvägningen som finns i den propositionen kommer att vara hur det ska läggas ut i tid i förhållande till konjunkturutvecklingen. Men där ser jag nu framför mig en konjunkturutveckling som gör att vi kan göra det programmet ganska framtungt. Sen därefter inför budgetpropositionen i januari så är det möjligt att vi måste gå vidare. Och då har vi markerat att vi är beredda att göra det.
Som vanligt när det gäller regeringsförklaringar är det mest intressanta vad som inte finns med. Det finns till exempel inga konkreta förslag om vilka skatter som kommer att höjas och vilka utgifter som kommer att minskas. Men totalbeloppet på besparingarna och skattehöjningarna, 61 miljarder, är samma som Socialdemokraterna nämnde i samband med valmanifestet. Och det tyder på att det kommer att bli som de sa då. Det bekräftade också Ingvar Carlsson på presskonferensen idag. Det är också uppenbart att Göran Persson kommer att utnyttja mandatet att gå vidare och kommer fler besparingar i budgeten. Ingvar Carlsson försökte motverka bristen på konkreta besked idag genom att säga att kronan är undervärderad och att regeringen under inga omständigheter kan acceptera ökad inflation. Det framgick på presskonferensen också att målet att stabilisera statsskulden under valperioden står fast, något som inte står i regeringsförklaringen. Som flera kommentatorer redan lagt märke till finns det inte heller någon gemensam regeringslinje när det gäller EU, något som Ingvar Carlsson förklarar med att regeringen ännu inte tillträtt. I regeringsförklaringen finns bara Ingvar Carlssons personliga mening att det är av synnerlig vikt för Sverige att medverka i det här samarbetet fullt ut. I regeringsförklaringar brukar också sägas en del om samarbete. Att regeringen verkligen vill samarbeta med alla verkar klart. Den kommer att pröva oppositionens sparförslag i konstruktiv anda, säger Ingvar Carlsson. Men några konkreta förslag som visar att regeringen är beredd att kompromissa med sig själv redan nu och samarbeta också åt höger finns inte.
Kommentar Thomas Hempel, och reporter här var också Inger Arenander och Björn Häger.
Den 7 oktober 1994. Rapport från Turkiet.
I Turkiet har president Demirel beordrat en utredning med anledning av rapporter om att militären bränt ner ett 20-tal kurdiska byar i en stor offensiv mot PKK-gerillan.
Det är en massiv militär operation som nu är på gång i provinsen Tunceli i östra Turkiet. 40 000 man har satts in för att oskadliggöra PKK och deras fästen i bergen innan vintern kommer och försvårar militära aktioner. Som så många gånger tidigare i det 10-åriga inbördeskriget är det den kurdiska civilbefolkningen som får sitta emellan. Efter att 19 byar i stridsområdet de senaste dagarna bränts ner till grunden av turkisk militär och gjort hundratalet familjer hemlösa, sände representanter för befolkningen ett telegrafiskt nödrop till president Demirel och premiärminister Çiller i Ankara. Man beskrev hur de turkiska soldaterna drivit ut byborna ur husen som de sedan tänt eld på. De är nu ställda på bar backe och snart nalkas en lång och hård vinter. De brända byarnas taktik är inte ny. Den har praktiserats i ökande omfattning de senaste 2-3 åren. Enligt turkiska människorättsgrupper har minst 800 byar i sydöstra Turkiet bränts eller tömts på sin kurdiska befolkning sedan 1990. Syftet är att förhindra att PKK-gerillan ska kunna få stöd i form av mat och rekrytering. Byar bestraffas på samma sätt när säkerhetsstyrkorna misstänker att det rymmer PKK-sympatisörer och samarbetsmän. Följden har blivit att lokalbefolkningen i tiotusental fått ta sin tillflykt till de större städerna. Huvudstaden i kurdregionen Diyarbakir har på några år vuxit från 300 000 till 1,5 miljon. PKK kämpar för självständighet för de cirka 10 miljonerna kurder i Turkiet. Detta har ännu ingen turkisk regering kunnat acceptera. Gång på gång har man i Ankara trott sig ha segern inom räckhåll. Men kriget är inne på sitt 11:e år. 13 000 människor har fått sätta livet till. Och ännu ser ingen något slut på det kurdiska upproret.
Vi hörde Åke Wiklund.
Den 9 oktober 1984, Irak.
Det är lunchekot lördag med följande rubriker. Varför genomför Irak den största militärmanövern på 3 år?
Iraks trupprörelser i södra delen av landet är knappast förberedelser för en invasion av Kuwait. Däremot kan militärmanövrarna vara ett sätt för Saddam Hussein att avleda uppmärksamheten från inrikespolitiska problem, anser politiska bedömare i Mellanöstern idag. Trupprörelserna kan också vara ett sätt att flytta en svårkontrollerad armé från huvudstaden Bagdad för att undvika ett internt uppror, rapporterar Ekots korrespondent. USA gav i natt order om höjd militär beredskap på grund av Iraks truppförflyttningar. USA har också beslutat att skicka ett av sina hangarfartyg med ett 50-tal stridsflygplan ombord till Persiska viken.
Ja, omvärlden undrar alltså vad Iraks president Saddam Hussein har för avsikt. Tänker han gå in i Kuwait? Ja, det tror inte de erfarna Irakkännarna ändå. Det mesta tyder på att de senaste dagarnas trupprörelser är den största irakiska militärmanövern på 3 år. Och vad många frågar sig är varför president Saddam gör detta nu.
Well, I'm quite sure that he's not actually planning to move into Kuwait.
Storbritanniens före detta Irakambassadör Sir Harold Walker tror inte att Saddam Hussein har några planer på att gå över gränsen. Liksom många andra Irak-experter ser han manövern som i första hand inrikespolitisk. Ett konkret akut syfte med trupprörelsen kan vara att flytta en allt mer svårkontrollerad armé från huvudstaden Bagdad för att undvika ett internt uppror. En källa i Basra i södra Irak påstår sig ha sett en stor division ur elitarmén, det republikanska gardet, röra sig söderut med 200 stridsvagnar. Och enligt samma källa är det mycket ovanligt att det republikanska gardets elitsoldater, som känns igen på sina röda trianglar, att de flyttat från Bagdad. De flesta bedömare är överens om att manövern är ett tecken på desperation, även om tolkningarna av desperationen går isär. En annan är att Saddam Hussein försöker avleda uppmärksamheten från inrikespolitiska problem, från den nöd som sprider sig till följd av sanktionerna, de nyligen nedskurna matransonerna och sinande varulager. En annan förklaring skulle vara att Irak faktiskt förbereder sig att ge efter för FNs krav och på så sätt bli kvitt sanktionerna. Inför en sån undfallenhet måste Saddam Hussein först visa tänderna för att inte förlora ansiktet inrikespolitiskt. Och till sist finns det bedömare som tror att Saddam Hussein helt enkelt är ute efter att provocera. Dels för att spela på den antydan till splittring som finns inom FNs säkerhetsråd, där vissa länder tycks beredda att lätta på sanktionerna. Dels för att testa USAs och Bill Clintons beslutsamhet, något som väl kanske redan har skett. Visa av erfarenheterna från invasionen av Kuwait för 4 år sedan har USA och västvärlden inte dröjt med att reagera. Och detta trots att FN-observatörer vid gränsen mellan Irak och Kuwait ännu på lördagmorgonen inte kunnat observera några trupprörelser. Cecilia Udén, Kairo.
Oktober 1994. En kort rekonstruktion, rekapitulering av vad som hände den 28 september då Estonia sjönk i djupet.
Vad hände på kommandobryggan på Estonia tiden mellan de första smällarna och nödanropet? Ekot har försökt rekonstruera tiden före nödanropet utifrån vad några av nyckelvittnena har berättat.
Det syns inte på havsytan. Inget radareko från det.
Vi har inget radareko från Estonia, berättade Per-Erik Cederqvist, informationschef ombord på Mariella, som kom till haveriplatsen cirka en halvtimme efter olyckan. 24 minuter efter midnatt svensk tid, natten till onsdagen den 28 september, gick nödanropet ut. Och sedan gick allt mycket fort. Hur detta kunde ske är fortfarande en gåta. Men allt fler pusselbitar faller på plats. Haverikommissionen har konstaterat att Estonia förliste på grund av att bogvisiret rycktes bort och att vatten trängt in via bogporten på bildäck. Nu i efterhand vet vi att Estonia förmodligen gått för fort i den hårda sjön. Jan-Tore Törnros, som var kapten ombord på Mariella, säger att färjorna gick sida vid sida en lång period under kvällen, men sedan drog Estonia förbi. Hon gick med 15 knop upp till 5 knop för fort, enligt kapten Törnros på Mariella.
Det är ju helt klart att ju hårdare man kör i sån där sjö, så desto mera påkänningar blir det på skrovet. Och bara en liten fartökning så gör det att påkänningarna ökar otroligt mycket. Och det var ju sån sjö att det kom ju i princip rätt mot, så att det var ju sämsta möjliga riktning.
Flera vittnen bland besättningen har nu inför haverikommissionens utredare fått redogöra för vad de var med om under timmarna före förlisningen. Alla vittnesuppgifter är inte samstämmiga, exempelvis vad det gäller exakta tidpunkter, men vittnesmålen uppvisar ändå en klar bild av händelseförloppet. Flera i besättningen som överlevde olyckan, senast nu den vakthavande matrosen Silver Linde, berättar om en smäll som är så kraftig att han nästan faller omkull. Ljudet är som när metall slår mot metall. Detta är troligen ögonblicket då bogvisiret rycktes bort. Vaktmatros Linde, som är på sin ordinarie bevakningsrunda, anropar bryggan och får order om att omedelbart kontrollera bogporten. Kontrolllamporna lyser grönt, allt tycks vara i ordning, och han återvänder till bryggan. Detta sker cirka 23:45 svensk tid, alltså 11:45. På kommandobryggan där andra och tredje styrman befinner sig kontrollerar Linde hastigheten. Mätaren visar 15 knop och alla fyra maskinerna går. Drygt en kvart senare kommer kapten Arvo Andersson upp på bryggan, alltså minuterna efter midnatt svensk tid. Detta ingår i rutinen. Då kommer larmet om att vatten rinner in på däck 1 under bildäck. Det är där de billigaste hyttorna finns. Silver Linde får ord om att omedelbart ta sig ner för att undersöka vad som hänt. Han kommer bara till däck 4 där han möts av panikslagna människor. Klockan är 15 minuter över midnatt och där får färjan slagsida. Linde tar sig upp på sjunde däck och där finns ett 80-tal panikslagna resenärer. 00:40, 20:01 på natten, försvinner Estonia i djupet. Larmet om vatteninströmningen kom alltså enligt matros Linde 18 till 20 minuter före det att nödsignalen gick ut. Vad hände egentligen på bryggan under dessa minuter? Fanns det utrymme för kapten Andersson att handla? Så här säger Johannes Palmgren, utredningschef på Sjöfartsinspektionen.
Ja, det är mycket svårt att veta på vad sätt man har reagerat på bryggan på detta. Men för mig verkar det ju ytterligt märkligt att man inte skulle ha försökt att vidta några åtgärder. Framförallt då att man saktat ner och svängt fartyget runt så att man fått akten mot vinden.
Det enda att göra för kapten Andersson i det här läget var att snabbt vända färjan och backa upp den igen mot sjön. Dels för att undvika att få in mera vatten, men också som ett försök att få ut allt vatten som hade strömmat in. Gjorde man ett sånt försök, eller var Estonia redan manöveroduglig vid det här laget?